Välkomna, god kväll. Och jag skulle vilja läsa två stycken skriftställen. Och det ena hämtat från Gamla testamentet, profeten Sefanja säger man. Och det andra från Första Korinthierbrevet i Nya testamentet. Så innan vi går dit så vill jag gärna att vi ber. Herre, vi vill än en gång lyfta upp Jesus den här stunden och tänker på alla som är här ikväll. Vi tänker också på dem som kanske lyssnar via internet. Och Jesus, vi ber om en speciell koncentration. Vi ber Jesus att vi skulle vara fokuserade. Vi ber att vi skulle vara respektfulla inför ditt ord. Och Jesus, vi ber att du gör någonting speciellt i våra hjärtan personligen för var och en av oss. I ditt dyra namn, Jesus. Amen. Sefanja 3:17 läser vi: Herren, din Gud, bor i dig, en hjälte som frälser. Han glädjer sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Och det är den här frasen här, att han tiger stilla i sin kärlek, som vi vill komma tillbaks till. Och så vill jag också läsa en annan vers från Första Korinthierbrevet 13, som vi ibland kallar för kärlekens lov. Och där vers 8, Första Korinthierbrevet 13 och vers 8. Kärleken upphör aldrig, men profetiorna ska upphöra och tungomålstalen ska tystna och kunskapen ska förgå. Och här är det frasen: kärleken upphör aldrig. Häromdagen så hade jag huvudvärk och då tog jag, som jag inte brukar göra så ofta, men då tog jag i alla fall en aspirin eller Alvedon eller någonting i den här stilen. Jag använde alltså medicin för att räta till det här förhållandet. Och jag tänkte på hur oerhört mycket medicin som människor äter. Därför att vi har så många problem, vi har så många sjukdomar, vi har så mycket som gör ont. Och vi vill bli helade. För att när Gud skapade människan från början så vet vi att Gud skapade världen utan ondska, utan död, utan sjukdomar, utan problem. Men synden kom in i världen och därmed alla de här sakerna. Och därför behöver vi på alla sätt bli helade. Och det är väldigt intressant därför att det här är ett enormt behov. Om någon säger att vi ska ha ett helande möte, man annonserar en plats och en tid för det här, så kommer väldigt många människor som normalt sett inte kanske på ett sätt söker Gud, men man söker alltid ett helande. Och varför säger jag det här? Jo, därför att det är ett enormt behov. Ett behov av att bli helad. Och jag tänkte på ikväll, skulle vilja tala om den bästa medicinen i hela världen, Guds kärlek. Den bästa medicinen i hela världen, Guds kärlek. Och i 1 Johannes 4:10 så står det att kärleken består inte i att vi älskat honom, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Och det är intressant hur han nämnde här ute, att vi berättar för barnen till exempel hur Gud älskar oss. Och vi älskar Gud. Och det är precis rätt ordning. Att Gud har först älskat oss. Ibland tror vi att vi är skyldiga att producera någon slags kärlek till Gud. Och vi tar sats ända nerifrån fötterna liksom för att älska Gud. Men här i består kärleken, står det. Inte att vi har lyckats att älska Gud, utan att han först älskade oss. Och bevisade detta för oss genom att han försonade oss. Med andra ord, i denna fallna värld, med allt vad den här världen innebär av synd och problem och elände, och det finns det gott om i den här världen, så framstår någonting så annorlunda. En del människor säger så här: ja, men är Gud verkligen en god Gud? Om man tillåter ondska, om man tillåter det ena med det andra som vi ser i den här världen, kan man verkligen vara god? Men just detta, att om Gud inte var god, så skulle han absolut inte ha offrat sin son. Om Gud inte var kärlekens Gud, så skulle han inte betala det här priset som det innebar att offra eller ge oss sin enfödde son. Och i 1 Johannes 4:19, alltså samma bok, samma kapitel, men några verser senare, så står det att vi älskar honom därför att han har älskat oss. Så med andra ord, han har först älskat oss, och när vi tar emot den kärleken och lever i det, ja, då reflekterar vi det och vi kan älska honom tillbaks. Med andra ord, han tar initiativet, vi gensvarar, inte tvärtom. Och det intressanta med Guds kärlek, det är att den kräver inte en förändring, utan den producerar den. Och det är väldigt viktigt att förstå, därför att ibland när vi som människor säger, jag älskar någon om du gör så här eller så här, eller jag älskar dig om du inte gör så här och så här. Med andra ord, kärleken är inte ovillkorlig, utan kärleken är baserad på någon form av prestation eller förändring. Men så är det inte med Guds kärlek. Den förändras inte oavsett vad vi har gjort eller inte gjort, utan den är konstant, därför att det är Guds natur. Och vi är hans objekt. Alltså det vill säga hans kärleksobjekt. Och därför är det underbart att tänka på ibland när vi ser de hopplösa fallen i den här världen. Och vi kan säga att vi också är hopplösa fall. Därför att det finns inga som inte är hopplösa. Men vad är det som kan förändra ett hopplöst fall? Jo, det är bara Guds kärlek. Och därför är det så att Guds kärlek kräver inte förändring. Och säger att först innan jag ska älska dig, så måste du bli sån och sån, eller du måste sluta att vara på ett visst sätt. Nej, Guds kärlek är där hela tiden. Och den producerar en förändring. När jag förstår att jag är älskad och jag tar emot detta, då kan vad som helst hända. Och det är tre saker som jag vill nämna idag. Och det första är att Guds kärlek förändras inte. Guds kärlek förändras inte. I Romarbrevet 5 och verserna 6, 7 och 8 så står det att medan vi ännu var syndare, dog Kristus i vårt ställe. Och det är intressant, den här lilla frasen. Medan vi ännu var syndare. Så med andra ord, Gud älskade oss innan vi hade förmått att göra någonting. Förändra eller bli bättre människor. Redan där älskar han oss. Och om han älskar oss med allt det som vi var innan, ja, hur skulle han då kunna inte älska oss nu? Därför att om han nu har frälst oss, om han nu har satt oss i sin älskade sons rike, om han har låtit sin egen rättfärdighet bo i oss, ja, hur mycket lättare är det då inte för Gud att älska oss nu? Om han älskar oss medan vi ännu var syndare, men sen har han gjort oss rättfärdiga genom vår tro, ja, då ser vi skillnaden. Och i Zakaria 3:17 så står det så här, att han tiger stilla i sin kärlek. Han tiger stilla i sin kärlek. Och det här är väldigt intressant. Därför att i engelska så står det att han vilar i sin kärlek. Och det här hebreiska ordet här i sin tillämpning har att göra med att vara tyst. Att lämna någon i fred. Eller att till och med vara död. Och det är intressant att Gud i sin kärlek tiger stilla, det vill säga Gud var helig, eller är helig, och som en helig Gud så måste han straffa synden. Så han älskar oss, ja, men parallellt med det så kräver hans helighet att han straffar synden. Så hur ska han då kunna kombinera både kärleken och sin helighet? Och svaret är korset. Därför att på korset så utgöts Guds vrede över synden. Därför att Kristus tog denna synd på sig. Så den vrede
som skulle drabba alla oss människor på grund av synden, på grund av överträdelserna, den drabbade Kristus. Och Gud i sin helighet är nu 100% tillfredsställd. Det är inte det att Gud är lite sådär småsur över att vissa synder liksom. Utan han är verkligen tillfredsställd. Därför att det står inte att vissa synder las på honom. Det står att synden, det vill säga den sammanlagda synden, människans alla överträdelser las på honom. Och därför kan vi säga idag att Gud vilar i sin kärlek. Det innebär att nu är Gud fri att älska oss. Ni vet i gamla testamentets tid hur Gud var tvungen att ta itu med synden på ett kanske något annorlunda sätt. Därför att Kristus hade ännu inte dött i tiden. Men nu är vi i Kristus och nu vilar Gud i sin kärlek. Det finns ingenting som han behöver liksom göra mera. Utan han är fri att älska oss. Och även om vi gör ett misstag, även om vi begår en synd, så är det inte att Gud biter på naglarna och säger, åh, gjorde han så eller gjorde hon nu detta? Utan han vilar i det faktum att han har gjort oss till sina objekt att älska. Och den kärleken förändras inte. Och det här är lösningen på alla våra problem. Alla våra situationer, alla våra relationer. Men ibland tänker vi, hur ska den här situationen lösas? Hur ska det här kunna ordnas? Men faktum är att lösningen är alltid densamma. Att låta Gud älska oss fritt. Och den andra saken jag tänkte på idag, det är att Gud har inte anseende till person. Magnus Karlsson en gång var på väg till Finland med Silja Line och vi var redan på båten. Och så ringer han mig och så säger han att ja, jag är lite försenad. Okej, okay, så jag vet inte om jag hinner dit. Men jag ringde till dem och bad dem hålla båten. Och då sa de, vi håller inte båten för kungen. Men det har jag inte begärt, Sam. Jag sa att ni skulle hålla den för mig. Men jag tänkte just det liksom att de hade anseende till personen. Ja, okej. Okay, om kungen möjligen kom, då kanske vi håller båten. Men inte ens för honom. Men jag tänkte på det liksom att Gud gör inte en sådan åtskillnad. Därför att han har inte anseende till person. Hans kärlek är densamma till alla människor. Och vårt problem är alltid detsamma. Vi låter inte Gud älska oss. Och i Romarbrevet 8:28 så står det att allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud. Och om vi älskar Gud så betyder det att han först har fått älska oss. Så det betyder att om jag tar emot Guds kärlek, då kommer jag att reflektera den. Då kommer jag att älska honom. Och då står det så här att för de som älskar honom, de har han kallat. De har han rättfärdiggjort. De har han helgat. Och de har han förhärligat. Och det intressanta är att i grekiska där så står det i samma tidsform. Det vill säga att allt det här ägde rum samtidigt. En gång för alla. Så skedde det här. Det är inte så att aha, en gång i tiden kallade Gud oss. Och sen rättfärdigt förklarade han oss. Men den här helgelseprocessen den pågår fortfarande. Och någon gång i framtiden blir vi förhärligade. Men i vår ställning i Kristus så har allt det här hänt redan. I Guds tankar så har det här redan ägt rum. Inte i tiden. Men när vi är sittande i det himmelska. I Guds ögon så är vi redan förhärligade. Och det är ganska underbart. Vi är lika honom redan nu. Så han har inte anseende till person. Och i Johannes 1:12 så står det att till alla de som trodde gav han rätten att bli ett Guds barn. Och jag tycker det är så härligt att det är vår rättighet. Gud har inte undanhållit någon från den rätten att bli ett Guds barn. Precis som vi hörde där vittnesbördet, den här tjejen
som hade växt upp i ett traditionellt kristet sammanhang, men ändå inte känt Jesus personligen, men som hade trott på honom. Och är det fantastiskt att alla de som tror fick rätten att bli ett Guds barn. Hon fick rätten, eller har rätten, eller hade rätten att vara ett Guds barn. Och vi alla som är här har också rätten att vara ett Guds barn. Därför att Gud har inte anseende på person. Och så det tredje som jag tänkte på, det var att vi är fria att ta emot det här. När vi var i Moskva förra veckan så åkte vi tunnelbana, och Moskva är en enormt stor stad, precis som Kairo eller London. Stockholm känns som en liten bondhåla, verkligen. Och det var en helt otrolig sån här metrosystem. Det är i all oändlighet, jag vet inte hur många stationer det finns. Så vi åkte mycket tunnelbana. Och naturligtvis så kommer det in människor som jag anser har större behov än mig. Gamla, sjuka, kvinnor, barn. Det är nästan alla. Så hela tiden så stod jag upp liksom och gav min plats till. Och så var det en dam som var där och sa liksom, varsågod och sitt. Och hon tittade på mig, hon tittade på platsen, hon tittade på mig, hon tittade på platsen och sa nej tack. Och jag vet inte, liksom, hon bara fortsatte att stå, så att jag frågade någon annan, varsågod. Det var så mycket folk så att det var alltid någon som... Jag vet inte varför hon tackade nej. Men det var någonting som gjorde att hon ville inte ta emot det här erbjudandet. Och jag tänkte på det också, att vi lever i en värld där Gud knackar oss på axeln och säger varsågod, det är fullbordat, varsågod, det finns en plats för dig, varsågod, liksom, det är klart, varför inte sitta ner, varför inte vila i det faktum att jag har fullbordat verket, varför inte tro att jag var Guds son, eller är Guds son, och har dött för dina synder, och att du kan få förlåtelse genom tro. Så Gud är inte intresserad av att diskutera detaljerna i vår syn. Men vet ni ibland liksom hur vi så gärna liksom vill gotta oss både i vår egen syn och andra synder. Och liksom vi pratar om det och vi vrider och vänder på det. Och vi graderar synden liksom, vilket är värst. Och vi hela tiden, Gud säger, jag är inte intresserad av det. Vem som är en större eller mindre syndare. För att Bibeln har gjort klart att alla människor i Romarbrevet 3:10 och 3:23 är syndare. Alla har kommit till korta inför hans härlighet. Ingen räcker till i sin egen kraft, i sin egen godhet. Men underbart nog så vet ni att alla de som tror får evigt liv. Och det står här i 1 Korinthierbrevet 13:8 att kärleken upphör aldrig. På engelskan så står det att kärleken aldrig misslyckas. Och det är ganska intressant att den misslyckas aldrig. Och i grekiskan här så är det ett ord som är ektipto. Och det betyder att falla eller att driva någon ut ur sin kurs. Vet ni vad det innebär? Att någon har en kurs, en inriktning. Det vill säga, Guds kärlek har en inriktning. Och den är på oss. Så Guds kärlek är inriktad på att nå oss. Och ingenting kan få den ur kurs. Det finns ingenting som kan liksom svänga. Ah, Guds kärlek tog någon annan bana, någon annan väg. Nej, ingen kan få Guds kärlek ur kurs. Det enda som kan hända, det är att vi gör som den här damen på tunnelbanan. Vi tar inte emot den. Men om vi tar emot den, ja, då är den tillgänglig. Och den finns i ett absolut obegränsat mått. Och den är också alldeles fri och gratis. Vi behöver aldrig förtjäna Guds kärlek. Utan allt vi behöver göra, det är att ta emot den. Och det är just vad det här ordet betyder. Och tillämpningen så kan det här ordet också betyda att förlora. Det vill säga, kärleken kan aldrig förlora. Gud kan aldrig förlora på att älska oss. Kärleken kommer alltid att uträtta någonting i våra liv. Den är aldrig ineffektiv. Och Guds kärlek dog för oss. Den tillräknar oss inte våra synder. Den tillräknar oss hans egen rättfärdighet. Och Guds kärlek är inriktad på oss. Och den kan tukta oss, men det gör han i kärlek. Och det är skillnad mellan att utmäta ett straff utanför Guds kärlek och att tukta i Guds kärlek. Och det är det som Gud gör. Allt som han gör med den troende, det gör han i en fullkomligt perfekt kärlek. Ingenting kan få den kärleken ur sin bana. Och i Jeremia 31:3 så har vi ett skriftställe som många av er känner igen. Med en evig kärlek har jag älskat er. Och ska tänka på sammanhanget som det här skrevs i. Israel hade under en lång period tillbett avgudar. Man hade övergett den levande guden. Och man hade vänt sig till olika grannfolks avgudar. Och Gud kom inte in och sa att om ni omvänder er från det här, då ska jag börja älska er. Eller om ni först kastar bort de här avgudarna, så ingenting, utan med en evig kärlek har jag älskat er. Det vill säga, jag har inte kärleken har inte förändrats på grund av ert uppförande. Och Sari kan bekräfta det här, men jag vet att många från Finland har sagt att i den finska bibeln så står det att med eviga band har min kärlek dragit det. Alltså, alltså Guds kärlek är som sådana här band som drar oss till honom. Och är det inte precis det som, jag menar, ibland när vi tänker på olika saker och vi är redo att ge upp. Vi orkar inte mer, vi vill inte mer, allting har gått fel. Och liksom, vad är det egentligen som får oss att fortsätta? Ja, det är just detta faktum att vi kommer tillbaks till Guds kärlek. Att han verkligen älskar oss och han har en plan för våra liv. Och det här är den ordning som Gud har fastställt. Nämligen att vi behöver bli älskade. Och när vi tar emot hans kärlek, ja, då kan vi också älska honom. Och när vi älskar honom, då kan vi också älska andra människor. Vi kan älska Kristi kropp, vi kan älska de förlorade, vi kan till och med älska våra fiender. Därför att det är det som Guds kärlek gör i våra liv. Så den förändras inte, oavsett vad vi gör eller inte gör. Och han har inte anseende till person. Alla har fått rätten att bli ett Guds barn. Och den är fri att ta emot för den som vill. Och det är det som Gud vill att vi gör. Att vi tar emot det. Att vi inte försöker att producera någonting. Ibland så vill vi liksom, jag ska göra det här och sen kanske Gud älskar mig. Men hans kärlek har inte förändrats. Den är det den är. Och den är alltid där tillgänglig om vi är redo att ta emot den. Amen.